Ikväll skulle vi tala om familjen, eller hemmet, det kristna hemmet. Familjen i det svenska samhället har inte längre så självklar plats som den kanske hade för bara ett par decennier sedan. Storstadsmiljön har splittrat familjebanden, individualiseringen, rörligheten, man flyttar ut ur hemmet, man flyttar från den ena orten till den andra. Men framförallt kanske skilsmässorna som har blivit så vanliga i vår tid har gjort att det sällan finns några riktiga hem längre. Vi går ut i vårt samhälle och vi ser att det är fler som hem som är splittrade än det är som är sammanhållna många gånger. Särskilt det unga äktenskap bara håller en kort tid och så ramlar det sönder. Och det är mycket vanligt för barn nu att komma från ofullständiga hem där endast en mor eller en far finns. Jag tror man gjorde en undersökning här i Göteborg där 75% i en stadsdel kom från icke-fullständiga hem. Hem som hade drabbats av skilsmässor. Och vi vet att särskilt i ytterrådena här i Göteborg så är skilsmässofrekvensen oerhört hög. Och hemmet har, grunden för hemmets sammanhållning har dragits undan. Genom att äktenskapet har dragits bort såsom någonting normgivande och någonting normalt. I Sveriges lag finns det inte längre någonting som heter äktenskapsbrott. Att vara otrogen mot den man älskar, eller åtminstone mot den som man gifte sig med en gång, anses vara normalt och utsägs för att vara normalt om du läser högstadiets läroböcker. Du kanske kan gå ännu längre ner nu i årskurserna för att finna den filosofin postulerad i våra läroböcker. Och du kan höra det på radion, du kan se det på tvn, hur normalt det är. Eller i alla fall, hur man försöker framställa det som någonting normalt. Att mamma är ute med en annan man, att pappa har en annan kvinna, och så vidare. Men det är därför som det är så mycket viktigare att det kristna äktenskapet ändå hålls upp och hålls i ära. Och ändå blir ett ljus mitt i en mörk och dyster värld. Det är därför det är så viktigt att du och jag, som har ett kristet hem, verkligen låter våra hem vara en plats där Jesus Kristus blir förhärligad och där han själv uppenbarar sig och kan uppenbara sig. Där han trivs. Ett hem som fungerar efter Bibelns principer. Ty Gud har gett mycket klara principer när det gäller hemmet och äktenskapet. Ty han ville använda just äktenskapet, han ville använda just hemmet för att få förhärliga sig själv. För att uppenbara sig själv för dem som möjligen inte trodde på honom. Bibeln är mycket positiv emot det kristna äktenskapet. Ja, emot äktenskapet i allmänhet naturligtvis. När Guds son vandrade på denna jord besökte han ofta just hem. Kan ni säga några hem som Jesus besökte? Ha? Betania var en kär plats som han ofta gick till. Det var ingen familj i hänsyn att det var make och maka och barn. Utan det var ju syskon som bodde där. Men det var dock ett hem. Petrus hem, ja. Han botade hans mor. Flera hem. Synagogsföreståndarens hem, bra. Fler. Zacchaeus naturligtvis. Han själv bad att få bli inbjuden till honom. Låt oss inte stå här under trädet och prata. Låt oss gå hem till dig och prata. Jag vill gästa, jag vill komma hem till dig och ligga till bords hemma hos dig. Ja, det finns fler hem.
Matteus.
Var han hem till honom också? Ja. Jag kommer själv inte ihåg alla. Men vad var det första? Var utförde Jesus sitt första under? I Kana. Vid ett bröllop. Och det troligen var just deras parets hem. För man gifte sig ofta. Eller hade festligheten åtminstone i brudgummens hem. Som han hade berett för sin brud. Och så hämtade han bruden och så firades bröllop där i hemmet. Och Jesus var där och gladde sig med dem. Så han gav alltid sin sanktion till hemmet och hemmets betydelse. Och redan ifrån Gamla Testamentet så finner vi att detta är klart utsatt. När Gud hade skapat de båda människorna innan syndafallet i första Moseboks andra kapitel. Första Moseboks andra kapitel. Med början från vers 20 ska vi titta lite grann. Första kapitlet i första Mosebok talar mera i detalj om hela skapelsen. Både djur och människor. Andra kapitlet är inte en nyskapelseberättelse som en del gör gällande och sätter den i konflikt med den första kapitlets berättelse. Utan andra kapitlet handlar mera specifikt om människans skapelse. Nu ska Bibeln i fortsättningen koncentrera sig på just människan. Så därför tar han upp människan igen och förklarar hur människan, hur mannen och hur kvinnan blev skapade. I första kapitlet sa han det bara generellt, liksom han sa om alla andra skapelser som kom till. Men nu får vi reda på hur mannen och hur kvinnan kom till. Mannen kom till ifrån jordens stoft. Han var relaterad till jorden, till den här jordiska skapelsen. Han var relaterad till just planeten jorden genom att han skapades utifrån den. När sedan Adam skulle namnge djuren så stod det ganska snart klart för Adam att han var ensam. Han hade ingen som passade honom, som kunde tillfredsställa honom. Djuren de kom alltid fram till honom i honkön och hankön, honkön och hankön. Men ingen fanns som var Adams like. Och Gud såg detta. Och Gud förstod att också Adam behövde någon som passade för honom. Och därför så skapar han Eva från Adam. Tänk, jag är så barnslig så jag tror som det står. Då lät Herren Gud, vers 21, en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Han tog någonting, ett revben, det är lite tvetydigt om grundtexten verkligen menar revben, men i alla fall ett ben ifrån Adams kropp, någonting ifrån Adams kropp tog han ut, och han skapade utav det en kvinna, en vacker kvinna som passade Adam precis perfekt. Men principen är här, förstår du, att liksom Adam var skapad ifrån jordens stoft, för att han var relaterad till jorden. Jorden skulle vara det som han, var hans mål och som han skulle regera över. På samma sätt så skapades kvinnan ifrån Adam, för att hon skulle vara en del av honom, för att hon skulle vara relaterad till honom. Och här ligger en mycket viktig gudomlig princip. Man och kvinna skulle alltså kunna bliva ett. Egentligen var skapade för att vara ett. Och det är därför som det står i vers 24, och som är grundprincipen för äktenskapet, för hela mänskligheten generellt, innan syndafallet, säger Gud detta: för den skull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det hus skola vara ett kött. Innan jag går in på hur man vittnar vid det kristna hemmet, förstår ni, vill jag nu först lägga den bibliska grunden för vad ett äktenskap egentligen är. För det råder sådan förvirring om vad ett äktenskap är och hur det instituerats i vår tid. Jag har bara för ett par veckor sedan suttit i samtal med ungdomar som bara bor ihop, som erkänner sig som kristna och som är kristna. Det råder ingen tvekan om det. Men som inte har förstått Bibelns undervisning i detta hänseende. Och som sa till mig: hade vi vetat detta, så hade vi aldrig flyttat ihop. Men nu hade man flyttat ihop, och nu hade man orsakat en längre tid utav onödiga, ja, helt enkelt synder. Onödig synd. Om kunskapen hade funnits där, så hade inte detta behövt ske. Du ser att här i den här versen finns tre principer om hur ett äktenskap institueras. För den skull ska en man övergiva sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. För det första ska han överge sitt hem. Det betyder inte att han ska strunta i sina föräldrar. Nej, men han ska flytta ut ifrån deras hem, så att inte längre de har auktoriteten över honom. Och han ska flytta in i ett nytt sammanhang, där han blir huvudet för en ny familj. Då kan han inte längre stå kvar i det gamla sammanhanget där han var underordnad sina föräldrar, utan nu själv bär han ansvaret för en ny familj. Så banden måste klippas av med det gamla. Även kvinnan måste flytta hemifrån, även om inte det står nämnt, men det var på den här tiden så klart givet, när Moses skrev det här åtminstone, så att kvinnan måste flytta hemifrån, det var ingen diskussion om, men att också mannen skulle göra det, det var kanske mer tydligt. Men han skulle göra det, säger Bibeln, för att sedan hålla sig till sin hustru, och i det uttrycket ingår betydelsen av att skapa ett förbund med sin hustru, att ingå ett förbund med sin hustru. Ett förbund ingås mellan man och kvinna. Och det är ingenting som görs i hemlighet. Det är inte bara att man flyttar samman och bor i en lägenhet någonstans, och ingen vet om de är gifta eller inte. Även om man menar att inte Gud är vi gifta. Nej, det är en sak som gjordes offentligt. Den offentliggjordes. Vi har beslutat att ta ansvar för varandra. Jag älskar denna kvinna. Jag tager henne nu till min hustru. För livet. Klart utsagt till omgivningen så att alla vet dessa två hör ihop. De har gjort offentligt att de ämnar leva tillsammans livet igenom och ta ansvar för varandra. Sedan, det tredje steget, när detta har skett, att ett hem har bildats, äktenskapet har offentliggjorts, ser ni, då står det, och det fru skola då vara ett kött. Så den sexuella föreningen kommer som kulminationen på de här stegen som har föregått. Därför har vi redan här klart utsagt att det skulle vara fel ordning att börja bakifrån med sexuell förbindelse. Och sedan, om man möjligen passar ihop sexuellt, göra klart att man vill gifta sig. Men om man inte nu passar ihop sexuellt, då kan man bara lämna varandra. Något sådant finns inte i Bibeln. Den Bibeln är mycket klar på den här punkten. Det sexuella umgänget ska inte vara grunden för ett äktenskap. Det ska först vara att man älskar varandra, andligt sett passar ihop, själsligt sett passar ihop. Gör man det, så finns också grunden för att det sexuella också ska lyckas. Men det får aldrig vara grunden för ett äktenskapsvarande eller icke-varande, säger Bibeln. Så lägg märke till den kronologiska ordningen här. Överge hemmet, sluta ett förbund med din hustru och lova att hålla dig till henne och ingen annan. Sen manifestera detta genom den sexuella föreningen. Som att bli ett kött naturligtvis inte bara talar om den kroppsliga föreningen, utan också den fullständiga, själsliga och andliga föreningen av två människor. De blir ett. Och de blir ett. Och Jesus sa, vad nu Gud har sammanfogat, det må inte människor skilja isär. Och jag håller just på att studera Malakis bok nu, privat. Och där står det så starkt i andra kapitlet att Gud hatar skilsmässor. Precis så står det. Jag hatar skilsmässor. Gud är kärlek. Han har skapat människan. Han vet hennes psykiska, fysiska, psykologiska konstitution. Han vet att föreningen mellan man och kvinna är en allvarlig sak. Och att den föreningen skapade han för att den skulle vara livslång. En förening som inte skulle brytas sönder. Gud har inte skapat detta för att göra livet trist för människor. Utan han har skapat det därför att det är det bästa för människan. Det är det bästa för både mannen och kvinnan att bli förenade i ett och aldrig skiljas. Det är det bästa. Gud vet vad som är bäst för oss. Men när vi kommer in i Nya testamentet, så uppenbarar också skriften en annan stor betydelse med det kristna äktenskapet. Ja, den är så stor så Paulus säger, jag stor är denna hemlighet. I 5:e kapitlet i Efesierbrevet. Redan i Gamla testamentet så användes äktenskapet av Gud många gånger för att förebilda förhållandet mellan Gud och Israel, förhållandet mellan Gud och hans egendomsfolk Israel. Så när Israel började tillbedja andra gudar, så kan Gud säga att Israel är otrogen emot mig. Som en trolös kvinna löper hon bort ifrån mig. Han använder ofta bilden utav ett äktenskap som har gått i sönder när han beskriver Israels förhållande till honom själv. Han kallar henne till och med Jesaja för min hustru, min ungdomsvän. Och i Hosea bok läser vi så vackert hur han säger att på grund av att du nu har övergivit mig och sprungit efter dina egna älskare, så ska jag ta dig tillbaka och jag ska ta dig åt sidan. Jag ska dra ut dig i öknen och jag ska tala öga mot öga med dig. Jag ska vara ensam med dig igen. Så Israel sattes åt sidan, sattes i fångenskap för en tid, bort ifrån sina avgudar och sina älskare som Gud kallar dem, för att Gud skulle få tala med dem i lugn och ro. Han älskade Israel trots deras trolöshet. Men det signifikativa här är att Bibeln så ofta använder just äktenskapet som en bild på Guds förhållande till sitt folk. Så är det också i det nya testamentet, och ännu starkare. Till församlingen är en bild, eller äktenskapet, förhållandet mellan man och kvinna, är en bild på förhållandet mellan Kristus och församlingen. Förstår du hur viktigt det är att inte äktenskapet kommer ner på en lägre nivå, som vi ofta har dragit ner det till, i vår kultur inte minst. Äktenskapet har man tagit bort i lagstiftningen. Man kan bara flytta samman, man kan flytta sig, man kan göra som man vill, som man passar, som det passar för mig. Ingen kan säga vad som är rätt och fel. Jag lever som jag vill, du lever som du vill. Man har kommit in i en oerhört subjektivism och relativism där ingen objektiv sanning finns. Bort med Gud, bort med alla normer. Vi gör som vi vill. Och så säger Bibeln, men det kristna äktenskapet ska vara en bild på Kristus och församlingen. Förstår du vilken hög uppgift vi har att med vårt äktenskap, förhållandet mellan man och kvinna. Låt oss studera några verser i Efesierbrevet 5. Lägg först märke till i vers 25. Mannens ansvar. Mannens ansvar i det kristna hemmet. Vad är det? Älska, ja. Älska sina hustrur. Men älska era hustrur. Gör det. Spring inte ifrån dem om det knarrar lite på, om det blir lite fnurra på tråden ibland. Älska dem. Det är Guds vilja. Om du vill leva efter Guds vilja, då ska du älska din hustru. Och här är inte först och främst frågan om en känslomässig ström. Att jag, oh vad jag älskar dig idag. Nu känner jag det. Utan att det är en attityd. Det är en viljeakt. Gud har sagt att jag ska älska min kvinna. Då ska jag också bevisa det i handling. Jag ska älska henne. Det är Guds vilja att jag ska göra det. Därför älskar jag henne. Hur ska jag älska henne? Hur ska mannen älska sin hustru? Så som Kristus har älskat församlingen. Det är inga höga, inga dåliga krav som här mannen ställs inför. Hur älskade Kristus församlingen? Hur vet vi att han älskade församlingen? Han gav sitt liv för församlingen. Mannen ska alltså vara beredd att utge sig så helt att han också skulle kunna ge sitt liv för sin hustru. Så högt ska han älska henne. Och det ingår mycket mer i det uttrycket att mannen ska älska sin hustru så som Kristus älskade församlingen. Vad gör Kristus med församlingen idag? Vad är beviset på hans kärlek till församlingen idag? Bra. Det står... Var det någonstans? Det står här i det här sammanhanget. Kristus vårdar och omhuldar församlingen. På samma sätt är mannen ansvarig att vårda sin hustru. Ta hand om henne. Se till att hennes behov blir mötta. Både fysiska, andliga och emotionella behov. Det är du ansvarig för, min gode man. Om du är här som har en hustru. Att ta hand om din kvinna. Att älska henne. Bevisa att du gör det genom att se till att alla hennes behov blir mötta. Och henne ska inte fattas någonting. Vare sig materiellt, fysiskt, eller emotionellt, eller andligt. Du är ansvarig att till och med undervisa henne i ordet. Se till att alla hennes behov blir mötta. Precis som Kristus ser till att församlingens behov blir mötta. Han tar vård om oss. Han leder oss. Han bevisar dag från dag att han älskar oss. Det är också mannens uppgift att så älska sin hustru. Första Petrus brev talar lite grann om det här också. Första Petrus brev, 3:e kapitlet. Första Petrus brev 3:7. Någon kan läsa den, va?
Sammanlunda skolan i och i män. På förståndigt sätt leva tillsammans med era hustru. För ju hustrun är det svagare kärlek. Och eftersom det är och era medarvingar till livets mål. Skolen i bevisar den all ära på det att era böner icke må bliva förhindrade.
Ja. Ser ni vad allvarligt det är? Om du som man, om jag som man, äkta make, inte har någon framgång i vår bön, Kanske vi skulle rannsaka oss i den här versen. Ärar vi våra hustrur? Bevisar vi dem ära? Uppskattning? Vördnad? Respekt? Om vi inte gör det, må vi heller inte mena att vi har någon, ska ha någon framgång i vår bön. Våra böner är inte hörda för Gud. Ser, mannens förhållande till sin kvinna i det kristna hemmet är så viktigt att det till och med har inverkan på bönelivet. Och Guds sätt och Guds vilja att vilja svara på bön. Så, vi går tillbaka till Efesierbrevet 5. Ja, på vägen tillbaka kan vi stanna i Titus 1. Nej, det gör vi lite senare förresten. Tillbaka till Efesierbrevet 5. Vi har nu sett mannens uppgift i förhållande till kvinnan i det kristna hemmet. Nu ska vi se på kvinnans uppgift i förhållande till mannen i det kristna hemmet. Vers 21-22. Vers 21 säger först rent allmänt: underordna er varandra i Kristi fruktan. Alltså det är ingen skillnad mellan man och kvinna. Inför Kristus är båda lika. Båda lika mycket värda som personer. Ingen skillnad. Men nu kommer Paulus till en andlig princip som ska gälla i det kristna hemmet. För att det på rätt sätt ska kunna återspegla Kristus och församlingen. Och jag vet att jag är i strid med hela vår tids tänkande när jag vågar ta de här verserna bokstavligt nu. Men här står faktiskt: i hustru, underordna er era män. Underordna er era män. Det vill jag visst inte. Jag ska bestämma hur jag vill leva. Jag bestämmer själv. Jag fattar mina beslut. Det har inte min man med att göra, säger kvinnan av idag. Och i Amerika finns det en stor rörelse som heter Women's Liberation Front, kvinnornas frigörelsefront eller någonting. Där kvinnorna går i uppror emot denna, som de kallar förlegade inställning att hon skulle vara underordnad mannen. Och naturligtvis har man missuppfattat det här förhållandet så som de beskriver det. För hur ska kvinnan underordna sig mannen? Hur? Tänk va? Ja. Är det med motvilja som du underordnar dig Herren? Inte heller skulle det vara motvilja som du underordnade dig din man. Om du förstår att detta är Guds princip för att hemmet ska verkligen kunna återspegla församlingen och församlingsförhållandet till Kristus. Då är det kvinnans uppgift att under Gud, så som han har anordnat det, också underordna sig den man man har gift sig med. Ty ett hem kan bara ha ett huvud, två huvud, och det blir alltid stridigheter. Okej, han kan ha fel många gånger. Visst kan han det, men du är ändå ansvarig inför Gud att underordna dig honom. Ta det lugnt, stilla, försiktigt bed för honom, att Gud må visa honom att han har fel. Men gör inte uppror. Ty om du gör uppror mot din man, gör du också uppror mot Gud. Jag vill säga detta med så mycket kärlek som jag kan. Förstår du att detta är inte frågan om en diktator som sitter här och bestämmer hur du nu som kvinna ska bete dig i hans hem. Utan han sitter där så som en som älskar dig och är beredd att utge sig helt för dig. Och som tar hand om alla dina behov. Som älskar dig och bevisar att han älskar dig. Är det svårt att underordna sig en sån man? Båda har ansvar. Mannen har ansvar, kvinnan har ansvar. Båda måste uppfylla sina ansvar för att hemmet ska vara ett vittnesbörd om Jesus Kristus och församlingen. Och i den tid vi lever i, mina vänner, så behövs det sådana hem. Och det är, jag skulle våga säga, vår tids starkaste vittnesbörd på en levande Kristus, det kristna äktenskapet. För vi ska inte stanna vid man och kvinna, vi ska också tala lite grann om barnen. Men det står faktiskt i imperativ form: underordna er, edra män, så som Krist, så som ni underordnar er Herre. Kolosserbrevet säger samma sak. För att inte Herrens ord ska bli smädat. Och Titusbrevet säger samma sak. För att inte Guds Vår frälsares lära ska bli smädad. Det är viktigt, kvinnor, säger Paulus i Titus brev, att ni älskar era barn och älskar era män. Vi kan läsa det. Det är också en vers som är väldigt impopulär i vår tid. Det finns så mycket som är impopulärt i Bibeln. Men vi bad, någon bad här inledningsvis, att Guds sanning är evig. Den förändrar sig inte. Om du tror det, så gäller det här ordet också idag. Det var inte bundet till en viss kultur. En del säger det att vad Paulus här skriver, det var bundet till den kulturen, därför att då var kvinnan undertryckt. Vilket ju inte alls är Bibelns mening att hon skulle vara. Men man menar att därför så kunde inte Paulus gå ifrån det här mönstret. Om det nu var så att kvinnan var så fantastiskt underordnad under Paulus tid, varför måste han gång på gång uppmana den kristna kvinnan att underordna sig mannen? Om det var så vanligt att hon inte, att hon var underordnad, då skulle det inte behövas så mycket uppmaningar, kan jag förstå. Titus i andra kapitlet blir uppmanad av Paulus att förmana de äldre männen. Tala med de äldre männen om hur de bör leva. Förmana likaledes de äldre kvinnorna hur de bör leva. Skicka sig så som det behövs heliga kvinnor. Icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet. Och i den svenska bibeln nu så har man översatt det så att man har hoppat över en konjunktion mellan tredje och fjärde versen. Jag vet inte varför. Ty den fjärde versen skulle börja så här: på det att det vill säga på det att de äldre kvinnorna må kunna förmana de yngre kvinnorna. Se, Timoteus uppmanas inte att undervisa de yngre kvinnorna egentligen. Han var ung själv och det passar sig inte riktigt kanske. Men han skulle undervisa de äldre kvinnorna att de skulle leva heligt, tuktigt och rättfärdigt. Och i sin tur undervisa de yngre kvinnorna som var nygifta. Det är alltså, mina äldre systrar här, er uppgift egentligen i församlingen, att undervisa yngre kvinnor hur de ska leva tillsammans med sina barn och sina män. Det står här, förmana de äldre kvinnorna ska förmana de yngre kvinnorna att älska sina män, att älska sina barn, att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar, att vara goda husmödrar. Ser du att det står det? Kvinnans främsta uppgift är i hemmet. Nu har jag sagt det också. Och jag tror att det är en andlig princip. Och jag tror att den gäller för alla tider. Om kvinnan sviker sin uppgift i hemmet kommer konsekvenserna ganska snart på barnen. Och när barnen växer upp så har de detta med sig upp i livet. Kvinnan har en sån oerhörd uppgift i hemmet. Och jag skulle vilja predika detta med kraft och med kärlek och inlevelse. Att vi får inte förlora det. Så många hem tar inte hand om barnen. Och vi som kristna hem skulle verkligen ta hand om våra barn. Tillbringa de få korta år som vi har de unga i hemmet. Låta mamman vara hemma, även om lönen blir lite lägre. Och man får leva lite knaprare. Och kanske det många gånger är en stor uppoffring för kvinnan. Jag förstår, jag vet det. Inte minst från min egen hustru, dess erfarenhet. Hon tycker inte om att vara hemma, men för barnens skull är hon hemma. Och jag vet att Gud ska belöna henne och välsigna henne för det. Och jag vet att Gud också ska låta våra barn må väl utav det. Här står i alla fall att hon ska vara en god husmoder. Det vill säga, ta väl hand om sitt liv, står det i grekiskan. Hon ska ta väl hand om sitt hem. Och i ordspråksboken prisas den kvinna som tar väl hand om sitt hem. Som väver, som producerar någonting, som ständigt är sysselsatt. Man behöver inte vara sysslolös för att man är hemma. En hemmafru har det egentligen mycket jobbigare än en som är ute i förvärvslivet. Jag tror därför det är många som smiter ut. De vill inte vara hemma för det är för jobbigt. Och kanske också att deras man inte rätt förstår att uppskatta dem när de går hemma. Här kommer mannens ansvar in. Det går inte att skilja på dem här. Mannen har hela tiden ett ansvar att rätt uppskatta kvinnan, att ära henne. Och bevisa henne och uppskattning och uppmuntra henne och ära henne för vad hon gör i hemmet. Visa sin tacksamhet till hennes arbete där hemma. Vara goda husmödrar och att underordna sig sina män. Varför det då? Varför ska jag vara hemma och göra och arbeta väl i mitt hem? Varför ska jag underordna mig min man? Varför ska jag älska mina barn? Varför ska jag älska min man? Varför ska jag leva tuktigt och rent? Jo, så att Guds ord inte blir snärat. Så att Guds ord inte blir snärat. Är det inte tragiskt om icke-kristna grannar ska säga, jag ser på den där familjens ungar, de springer lika väl som alla andra rackarungar och de ska ha kristna föräldrar. Det är inte alltid det barnens fel, utan hemmet. Vad gör vi med våra hem? Hur gör vi med barnen i våra hem? Får de den undervisning de skulle ha? Får de den kärlek och tid de skulle ha utav både mor och far?
Båda säger om denna sak en härlig exempel. En ogodaktig folkskollärare undrade när där var en troende hem och deras små barn var i skolan. Han undrade denna ogodaktig lärare att det underligt skillnad med det där barnen och andra barnen i skolan.
Det tror jag, det var ett fint vittnesbörd.
Andligt fostrade hemmet hade förverkat att en okunnig lärare sen att så kunde finna fall med troende hennes barn och
Ja, jag tror att det får sina välsignelser. Nu vet vi att det inte alltid det lyckas ändå. Men jag tror det är viktigt att man handlar efter de här principerna för att ha Guds fulla välsignelse över sitt hem. Och för att det verkligen ska kunna bli ett vittnesbörd om Kristus. Var inte rädda för att följa Bibeln, även om världen anser den vara föråldrad. Lägg märke till att när Paulus i Titus brev också förmanar Titus att utse äldste sådana som skulle förestå församlingen. Så det är det första han nämner. Vad då för någonting? Ja, för det första rent allmänt att han ska vara en oförvitlig man. Detta står i vers 6 i första kapitlet av Titus brev. En oförvitlig man. En enda kvinnas man. Han ska inte ha varit gift två gånger. Därför att det ansågs vara att svika den döda hustrun faktiskt på den här tiden. Och det var särskilt viktigt kanske att den som förestod ett församling inte skulle få det ryktet om sig. Han kan inte leva utan kvinnor. Hon har knappt dött, nu är han gift med en ny och så vidare. Utan han skulle ha folkets respekt genom att hans hustru hade dött, men han stod ändå kvar i trohet till henne genom att inte gifta om sig. Så resonerar de på den tiden, så kanske en del resonerar än idag. Men i alla fall verkar det vara en andlig princip att den som förestår Guds församling inte ska ha varit gift två gånger. Men det är min tolkning. Och jag vågar inte säga mer. Du får tro som du vill. Bara du är överens med Herrens ande i ditt hjärta. En enda kvinnas man. Och en som har troende barn. Och det här är ju många äldstebröder och pastorer som har slagit sin panna blodig på. Kanske jag skulle sluta som pastor nu när inte mina barn har blivit frälsta eller tror. Så ska du dock veta att troende barn betyder inte utifrån grundtexten att de är frälsta utan kanske bättre översatt trogna barn. Det beskrivs klarare i meningen som följer. Vilka icke är i vanrykte för oskickligt levande eller som är uppstudsiga. Alltså man ska kunna gå hem till en sådan äldstebroder och se på hans familj. Lyder barnen honom? Gör de som han säger? Är det uppror i det här hemmet? Eller är det harmoni? Är de uppstudsiga mot sina föräldrar? Eller lyder de sina föräldrar? En man som förstår att hålla sitt hem i harmoni och ordning, han är också kapabel att förestå Guds hus. Men om det brister i hemmet, om inte barnen är trogna sina föräldrar och lyder dem, då är en sådan man heller inte passande, säger Bibeln, att förestå Guds församling. Så det är en väldigt, väldigt, väldigt allvarligt kriterium för en församlingsföreståndare, en pastor, en äldstebroder. Och vi skulle kanske tala lite mer om de här kriterierna. För att det är viktigt. Världen ska inte kunna säga att titta på hans hem och han ska vara ledare i Guds församling. Och det är tragiskt, mina vänner, att man kan säga, ja, han är ett pastors barn och de är ju alltid sådana, vilda, rasar ut och lever. Det är tragiskt och många gånger beror det på att pastorn i fråga har rest land och rike runt och inte haft tid att ta hand om sin egen familj. Han har gett ut hela sin tid i församlingen och trott att det var det primära, när egentligen det primära var att han tog hand om sitt eget hem. Många har misslyckats här. Och många män har givit vittnesbördet att jag har vunnit tusentals människor för Kristus, men mitt hem är splittrat. Och det är tragiskt att höra sådana vittnesbörd. Jag har inte ens vunnit mina egna barn. Må Gud verkligen ge oss nåd. Och jag ber det varje dag, må Gud ge mig nåd att rätt kunna ta hand om min familj. Det är mitt ansvar. Ibland så blir jag upprorisk inom mig, men varför kan aldrig min fru, varför kan inte hon ta hand om det här ansvaret? Och så kommer Guds ord till mig, ja, men det är ditt ansvar. Varför kan inte hon ta fram Bibeln nu och be så jag slipper göra det? Det är ditt ansvar. Det är ditt ansvar att se till att familjeandakterna kommer till stånd. Det är inte kvinnans huvudansvar, det är mannens huvudansvar. Han ska ta initiativ. Så det är intressant att Paulus först nämner hemmet när han talar om kriterierna för den äldste broder hem. Hur sköter han sitt hem? Klarar han sig där? Nåväl, då kan vi möjligen tänka på honom för Guds församling också. Ni förstår säkert vad jag menar, och vi behöver verkligen nåd att kunna leva upp till detta. Men jag tror att det fortfarande är viktigt i vår tid om våra hem ska kunna vittna om Jesus Kristus. Jag har varit i många olika hem. Och visst är det underbart. Jag kan berätta när jag studerade vid Stockholms universitet och blev hembjuden till en familj som verkligen fungerade. Det förvandlade hela mitt tänkesätt och hela min syn på äktenskapet. Att få sitta ner kring ett bord med 3-4 barn var det. Satt samlade, och innan man började äta, eller efter måltiden, så var det så att man hade sin andakt. Jag var faktiskt inte van med det från mitt eget hem. Vi hade inte andakter vid bordet. Det är ju höjt till den gångna generationen. Nu har man ju för bråttom för sånt, som ni vet. Men de hade det. Så när vi hade ätit färdigt mat, tog man fram en bibel, barnens bibel, så att barnen också skulle kunna vara med och förstå, med bilder i. Och så läste man ett avsnitt. Så förklarade mannen i hemmet vad Gud ville säga om detta avsnitt. Och så bad han någon av barnen att be till Gud. Och där satt en 5-åring och bad till Gud och tackade Jesus för att han hade dött på Golgata för hans synd. Och det var som om jag ville gråta. Barnen bad, och så sjöng man tillsammans. Allt tog kanske bara en 10-15 minuter. Men vilken högtidsstund det hade varit för mig att vara med på detta. Jag hade verkligen upplevt Kristus i det hemmet. Och så kom man till ett annat hem. Mamma skriker till mig, kom och ät nu. Nej, jag vill inte. Det här vill inte jag ha. Och så fort man har slängt i sig det man nu ville ha, så springer man från bordet och ska ut och leka. Och så sitter föräldrarna kvar där och jag med dem. Och ja, så går man från bordet och sätter sig lite bekvämare. Ingen andakt. Ingen familj som vittnar om Kristus. Barn som är uppstudsiga mot sina föräldrar, mina vänner. Det är verkligen någonting att skämmas för. Det är ett dåligt vittnesbörd för Herren. Därför så skäms vi när våra barn är olydiga. Och vi sörjer i våra hjärtan när de är det. Det är för att det är ett dåligt vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Ty, just det sista här, i Efesierbrevet 6. Gud har också ett ord till barnen. Han har nu talat om mannen, hustrun, om föräldrarna. Och nu har han ett ord till barnen. Efesierbrevet 6 och 1. Ni barn, nu har jag ett ord till er. Vad då? Var era föräldrar lydiga? Och i Kolosserbrevet står det, i barn, lyd era föräldrar i allt. Och i Andra Moseboks 20 kapitel 12 vers står det, hedra din fader och din moder. Har ni tänkt på, mina vänner, att det här är det enda budord, den enda befallning som Gud speciellt ger till barn? Han har inte så mycket att säga till en yngre generation egentligen, barnen, än detta, lyd era föräldrar. Och egentligen skulle vi ha barn här, så vi fick tala till dem nu. Vad är barnets plikt inför Gud? Hur kan ett barn behaga Gud? Hur kan jag som en liten söndagsskolgosse behaga Gud och leva för honom? Genom att lyda dina föräldrar. Impopulärt. Otroligt impopulärt. Reaktionär. Och jag vet att i psykologkretsar, för jag själv har rört mig en hel del, där samtalar man och säger, varför ska ett barn lyda sina föräldrar? Det är ingenting som säger att ett barn ska lyda sina föräldrar. Vad är det för gott med det? Det finns ingen dygd i att lyda sina föräldrar. Ett barn måste få utveckla sig själv, så som det själv vill. Eftersom man har accepterat utvecklingslärans filosofi som säger att människan bara är ett djur, stadig i en utvecklingsprocess, så måste ju man också inse detta, att varje ny generation är ett steg längre än den gamla generationen. Därför skulle den gamla generationen inte försöka lägga några band på den nya generationen och säga så får du inte göra, så får du inte göra, men så får du göra. Det är rätt och det är fel. Den yngre generationen ska kunna vända sig om och säga, det bryr jag mig inte om. Jag har rätt att leva mitt liv som jag vill. Enligt vår tidsfilosofi så finns det ingen grund för barn att lyda sina föräldrar. Och det är ingen dygd i att lyda sina föräldrar, säger man, på ledande skolhåll. Bibeln säger, barn, lyd era föräldrar. Varför det då? Står det. Ja. Varför det då? Det är rätt. Det är rätt. Det är rätt. Det är allt som behöver sägas. Varför ska jag lyda min mamma och pappa? Det är för att det är rätt. Du kan se hur barnet står där och stampar. Varför? Det är rätt. Det är för att Gud har sagt det. Och det Gud säger, det är rätt. Och om du gör det så behagar du Gud. Det är välbehagligt. Det är tillbörligt. Det passar sig att lyda sina föräldrar. Det är ditt uppgift, barn. Du har ett ansvar inför Gud. Vad är ditt ansvar inför Gud? Att lyda mina föräldrar. De kan ha fel många gånger när de säger till dig saker och ting. Visst. Och det kan vara urdumma saker de ber dig att göra, som till exempel att ställa upp dina leksaker efter dig. Varför ska jag göra det? Det är rätt. Det är rätt. Och här finns alltså hos det lilla barnet en rebellisk, upprorisk natur som inte vill lyda. För hon har Adams gift i sig. Och Adams gift var Satans gift. Satan gjorde uppror. Adam gjorde uppror. Hela människosläktet igenom har gjort uppror. Och giftet finns i det lilla nyfödda barnet. Jag vill inte. Jag vill inte. Min son är 2 år och han älskar att säga den satsen. Jag vill inte. Nu vet jag visst att detta ingår också i den psykologiska processen som ska göra deras vilja mogen. Men moraliskt sett, så detta betyder inte att barn ska undertryckas och på så sätt att föräldrarna ska härska över barnet. Men när föräldrarna älskar sina barn, som vi har sett att de är uppmanade att göra i skriften, då sätter de också upp regler som är till barnens bästa, naturligtvis. Och det de säger, det är bra för barnet. Barnet förstår inte själv vad som är rätt eller fel, hur det ska handla. Det behöver föräldrarnas råd för att det ska veta hur det ska leva. Så det är ett svek. Jag anser det vara ett svek ifrån vår tid, äldre generation eller den generation som nu fostrar det unga släktet, att inte säga dem ett ord om vad som är rätt eller fel. Visserligen kan det vara svårt att alltid leva upp till detta, men ideologiskt sett så förklarar man ju detta. Vi ska inte pracka på ungarna någon moral. De ska själva få välja sin moral. Det anser jag vara ett svek. Vi ska tala om för dem vad som är rätt och fel, och deras skyldighet är sedan att lyda. Kvinnan har en skyldighet inför Gud att underordna sig mannen. Mannen har en skyldighet inför Gud att älska kvinnan. Barnen har en skyldighet inför Gud att lyda sina föräldrar. Om du förstör den här ordningen, om du förstör de här reglerna, då faller också hemmets vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Till detta har Gud nedlagt i sitt ord. Dessa är de principer efter vilket det kristna hemmet ska fungera. Är det inte intressant, mina vänner, att när vi läser om de synder som ska känneteckna den yttersta tiden, och ja, om vi först går till Romarbrevet 1, så beskriver Paulus där avfallets resultat. Han beskriver, räknar upp de synder som ska känneteckna det släktet som har fallit bort ifrån Herren. Och han säger i vers 29 Romarbrevet 1. Så har de blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av aven, modlös, trätlystnad, svek, vrångsynthet. De är örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar. Det är tidstecken. Oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna. Många gamla får sitta där utan ett enda besök från sina barn, månad efter månad. Och Paulus talar om detta också i första Timoteus tredje brev, tredje kapitel. Första Timoteus tredje kapitel. Andra Timoteus är det förstås. När han talar om hur det ska vara i de yttersta dagarna. Vers 2. Ty människor skulle då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, som också en form av att inte hedra sin far och sin mor. Detta är ett tidstecken, mina vänner. Är det inte märkligt att Paulus nämner det två gånger när han beskriver syndregistret? Det finns en synd som också barn kan begå, som är större än andra synder tydligen. Olydiga mot sina föräldrar. Nå, vi skulle inte sluta här, utan vi skulle också ge grunden för att lydnaden kan upprätthållas i ett hem. Till det säger han nu i de verser som följer i Efesierbrevet 6, vers 2 och 3. Och för att ge kraft åt det ord han har sagt, att barn ska lyda sina föräldrar, så refererar han nu till det fjärde budet: hedra din fader och din moder. Och det är att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Och vet ni, hedra sin far och sin mor, det är någonting man kan göra så länge de lever. Ja, även efter det att de har dött kan man hedra deras minne genom att tala väl om dem och så vidare. Men man måste lyda sina föräldrar så länge man är barn. Var i hemmet. Jag vet inte vilken åldersgräns du möjligen blir självständig. Kanske 18 år när man myndigförklarar, eller hur du ska förklara. Men du är ansvarig att lyda dina föräldrar så länge du är kvar under deras auktoritet. När du gifter dig en gång, så står det att du ska fortsätta. Ordet lyda används inte där, men ordet hedra. Att lyda här, det är också att hedra, va? Du behöver inte lyda dem nu när du är gift och har skapat ditt eget hem. Du bestämmer själv, du fattar dina egna beslut. Som ibland kan vara i konflikt med vad dina föräldrar som kan kanske. Men du kan fortsätta att hedra dem. Hur hedrar man sin mor och far när man inte längre bor tillsammans med dem? Vet du att ordet hedra i hebreiskan betyder väga tungt? Så egentligen att hedra sina föräldrar betyder att låta den väga tungt. Att låta den betyda något väldigt mycket för mig. Väga tungt. Ha betydelse. Anse dem värdefulla.